Hej och välkommen till ett specialavsnitt av Tolkning pågår. Vi som gör den här podden vill gärna uppmärksamma att vi i år, och särskilt den här veckan, firar reformationens grundtankar och idéer. Mycket av det som den här podden står för har ju sina rötter just där, i reformationens idéer. Vi har därför samlat ett antal specialavsnitt med särskilt intressanta personer på tema tolkning och predikan. I detta det tredje specialavsnittet samtalar Ida Vreeland och Klara Nystrand med Maria Ottensten och Tina Johansson, båda två författare till boken Predikan växer fram. Tina Johansson är ju dessutom den som håller i den kvalificerade predikofortbildningen vid Fjällstedtska skolan. Samtalet ni snart ska få höra sker mitt under teologifestivalen i Uppsala som var i februari. Maria och Tina har just hållit i en workshop med en del skrivövningar. Och det blir en del av samtalet att prata om det viktiga skrivbordsarbete som behövs för varje predikan, men som helst inte ska finnas med i predikan. Samtalet kommer också att handla om att stå med sin församling i predikan och om det egna jagets plats. Nu börjar vi. Ni jobbar mycket med predikan och då undrar jag, som ni ser det, liksom, hur viktig är just bibeltolkningen för predikan? Hur stor del av predikoarbetet skulle du säga ska handla om bibeltolkning?
Ja, men det är ju bibeltolkning, men det är ju bibeltolkning och samtidstolkning. Och alltså det är ju lika viktigt att tolka Bibeln i ljuset av samtiden som att tolka samtiden i ljuset av Bibeln. Och det är någon slags sån här, det går inte att urskilja det ena från det andra. Och det finns ibland, låter det som att tyngdpunkten ligger i bibeltexten i predikan. Och ibland låter det som att tyngdpunkten helt ligger i samtiden. Och någon kan till och med undra vad det där hade med bibeltexten att göra. Men åtminstone liksom är ju ambitionen och viljan och det som är syftet att de liksom blandar ihop sig. Och det är rätt svårt att skilja det ena från det andra. Sen tycker jag att själva bibeltolknings, alltså vad ord betyder eller kontext och så, det är ju mera bakgrundsmaterial som jag jobbar med för att det behövs för att kunna göra den andra tolkningen. Det är inte så mycket att presentera. Fast ibland blir det så här... så snäpper någonting till just i den där tolkningen. Så wow, liksom. Just det. Så det blir grejen.
Ja, det behöver ju göras ett skrivbordsarbete. Och det vi gjorde nu, det var att göra ett sorts skrivbordsarbete. Fast vi gjorde det tillsammans. Och det ger väldigt många fler perspektiv än när jag gör mitt skrivbordsarbete själv. Men jag behöver göra arbetet. Och jag behöver jobba med vilken tolkning jag håller på med. Jag måste vara medveten om hur jag tolkar. Och ibland så då är det ett förarbete, men det ska inte hållas i predikan. Alltså predikan är något annat.
Man behöver inte följa med i predikan. Nej. Sen hela. Sen satte jag mig och gjorde en exeget.
Men det där ska röra pennan fram. Det ska inte med. När jag läste texten i fredags, då tänkte jag så här. Ja, men det är inte intressant, för nu är det söndag.
Precis.
Alltså, vad är det du tänker idag på söndagen? Så det är väldigt mycket av det arbetet som görs vid skrivbordet ska vara kvar på skrivbordet. Men slutsatserna, de ska med. Det som blir predikan i det skrivbordsarbetet, det ska med i predikan.
Men
och då kan det vara en del nycklar jag upptäcker vid skrivbordet som ska med in i predikan. Och då tänker jag att där kan man prata om tolkning i relation till hur använder jag de här nycklarna och vilka är de som hjälper oss att se livet vidare eller att upptäcka nåden. Och då kan jag upptäcka vid skrivbordet. Då ska de med in.
Ja, just det.
Så, men väldigt mycket skrivbordsarbete.
Men då förstår jag det ändå som att skrivbordsarbetet är väldigt viktigt.
Ja.
Som
ni säger. Ja. Jag tänker också på den egna tolkningen. Vi står ju alla i olika, eller vi kommer från olika traditioner och vi har med oss olika saker. Det där medvetandegörandet om min tolkningsnyckel som vi alla har olika. Hur mycket är det någonting ni tänker? För nu tänker jag, det är kanske någonting som församlingen bör veta, eller det spelar ingen roll, eller det är bäst att jag behöver vara medveten om varifrån jag har fått mina tolkningsnycklar eller varför jag tänker som jag gör.
Jag tror man behöver ha koll på det själv. Jag har just gjort en flytt då, nu predikar jag inte mycket, men ifrån liksom det fina Örgrytet, alltså lite överklass Göteborg, till till de mest utsatta stadsdelarna. Och om jag då är med i en gudstjänst eller predikar i ett sammanhang där de vet att här är ganska många som inte talar svenska, här läser vi texten på svenska och på farsi eller så, för att en del har farsitalande. Eller, och man lever, i Örgryte lever ju jag som övre, som sån här kyrkoherde medelklass, ungefär samma liv som alla andra människor. Alltså jag är ganska befryndad med den här vita medelklassen på något vis. Och vi liksom rör oss i samma värld. Men när jag då kommer i ett sammanhang där våra livsvillkor ser väldigt olika ut, då blir det också tydligt att det är en ganska viktig ram för mig, hur mitt liv ser ut. Jag måste verkligen fundera på vad det då är jag säger i relation till en helt annan ram och hur den tolkningen ser ut. Och då tänker jag då, för mig i alla fall, blir det en sån här, oj, nu pratar vi inte om människor som har det svårt, för som man kan sitta och göra i Örgryte, för nu pratar vi i församlingen med en församling som är mycket mer mångfacetterad. Mm. Och det tycker jag det är hemskt spännande och inte så enkelt. Och också med de andra generationens finska invandrare som kom på 60-talet och som har ett ganska dåligt språk och lever ett ganska, i mina ögon, torftigt liv. Alltså somliga av dem, och som jag inte vet så mycket om, utan måste liksom närma mig och förstå hur ser det här livet ut.
Alltså, vi pratade på förmiddagen, eller nämnde, eller du gjorde det, om att stå med församlingen och inte peka åt församlingen. Liksom, inte tala om för församlingen, utan stå med och titta tillsammans med församlingen. Och det blir viktigt, var man än är.
Mm. Alltså, men ibland är det lättare, ibland är det svårare.
Ja, men det jobbet behöver jag som predikant alltid göra. Mm. Alltså, du har predikat i Örgryte och stått med församlingen i Örgryte. Nu står du någon annanstans och står med församlingen. Mm. Mm. Jag har jobbat med prästkandidater som kan mycket om bibeltexter, och det har varit fantastiskt roligt. Och vi har tittat tillsammans från olika håll. Ja, nu har jag under två års tid, eller knappt två års tid, jobbat med ungdomar framförallt på Stiftsgården i Undersvik. Och då har vi stått tillsammans och tittat. Mm. Och det har ju varit jättespännande för mig. Jag har ju lärt mig hur mycket som helst. För att vi har tittat från andra håll. Mm. Och nu ska jag nästa vecka börja som kyrkoherde i en bruksort med ganska blandad befolkning. Och det ska bli jättespännande. Nu får jag lov att titta från andra håll igen. Mm. Och jag behöver vara medveten om både liksom olika tolkningsmöjligheter och lyssna jättenoga. Och också ha med mig, alltså, det finns ju liksom böcker och teorier kring tolkningsvarianter, och vi har skrivit om Jones teologiska världar. Han har strukturerat upp 5 teologiska världar. Bara det är ju en hjälp att se att det finns åtminstone 5 tolkningsvarianter. Liksom. Nu ska jag upptäcka, finns det fler? Är det andra här som jag inte har koll på? Och hur funkar de? Och hur tänker man då? Så det här att ständigt vara nyfiken och på spaning i församlingen man jobbar, det tror jag är jätteviktigt. Mm. För att veta vad det är frågor man ställer och vad är det man brottas med.
Mm. Och om man har tappat det lite, om man känner att jag har inte riktigt den där glöden nu, nyfikenheten. Jag bara kör på. Vad säger ni till någon som...
Ja, då säger jag, då behöver du gå kvalificerad fortbildning.
Det säger du. Bra. Skulle jag också kunna bra säga, svar. Men när är de för nära mig, så säger jag, fast det har vi inte råd med. men någonstans, ja, men också, det kan ju också vara läge att flytta på sig, för det har ju också någonting med att göra, att vara på samma ställe länge. Gör det ju både lättare och svårare. Mm. Det är ju svårt att komma till en ny plats där du inte känner människorna. Det är ju lättare att veta att jag predikar bland de här vännerna som jag känner, och jag vet liksom vilka liv de har. Men det kommer också till en punkt där det någonstans blir för mycket upprepning, kan jag tycka. Eller nu liksom, nu är det dags att flytta och byta så att man hamnar i ett nytt sammanhang.
Mm. Sen tänker jag, en annan utmaning som predikant kan väl också vara att man ibland ska gå steget före. Alltså man ska stå med sin församling, men ibland också vara den som kanske tar ett steg och vågar sin sårbarhet eller vågar sin brustenhet eller så. Så är man, det kanske man gör med sin församling. Men ja.
Ja, och det, jag minns att när jag gick på Pastis, så vet jag att någon predikade, och så tog man exempel från kanske sin egen då, brustenhet eller brutenhet, hur vi nu vill säga. Och då var det alltid så här, ja men du ska ju inte stå och prata om dig själv. Och jag har tänkt ibland på det, för jag brukar ta också använda mig själv som, alltså jag, det är ju det vi gör, vi går ju tillbaka till oss själva hela tiden, även om vi kanske berättar om någon annan med, så är det ju ändå det som jag bär på som färgas av det. Det här att inte vara som att nu handlar predikan bara om prästen som står där framme.
Men, nej, men det måste ju någonstans, det är ett kapitel i vår bok faktiskt, då, tror jag, men det här om pronomenanvändning, jag använder också väldigt ofta pronomenet jag faktiskt. Mm. När jag kom ut så gjorde jag aldrig det, för det var förbjudet. Det hade jag lärt mig, att jag får man inte säga. Men någonstans måste det vara ett jag som någonstans liksom djupnar till den här gemensamma stora underströmmen som jag delar med andra människor. Det är ett jag där du kan känna att det är jag också och du kan känna att det är jag också. Det får inte vara mitt isolerade jag som inte, som liksom, det får vara den mänskliga erfarenheten som jag delar med andra och som är ganska väl bearbetad hos mig själv, för det kan inte heller vara det mitt står i liksom, för det ska ju inte ut där överhuvudtaget. Men det här jaget som är för stängt och för mycket bara jag, det ska ju inte, har ju inte i predikan att göra. Men det djupa jaget som är liksom, det botten i mig är också botten i dig. Det jaget
det kan ju rymmas. Det är väldigt intressant att det är olika jag.
Ja, jag tänker att det är lite olika jag, verkligen.
Och den som lyssnar kanske hör du, fast man säger jag.
Ja.
Det är jaget som inte bara blir ett jag, utan ett du.
Mm. Och där tänker jag att det här... Där behövs, det har med skrivbordsjobbet att göra för mig. Alltså, och nu får skrivbordet vara en bild för förarbetet. Att jag behöver i den processen rensa bort det som är specifikt mitt eget jag. Min egen brottning eller mitt eget kvarter eller blomlådorna eller vad det kan vara som bara är mitt enskilda. Och så stryka det. Och så låta det jaget som är mitt, som vi delar med varandra, det får jag kvar.
Ja, spännande. Det gäller att, det är kanske inte helt lätt alltid att veta vilket som är,
det är det ju inte.
Vilket som är vilket.
För det kan ju också vara så att jaget är ett exempel. Alltså, att gå från det enskilda till det allmänna. Det större, den processen kan man göra i en predikan. Och då kan det vara lättare. Det kan också vara lättare att om predikanten använder jag, så kan jag som lyssnare tänka, just det, så kan man uppfatta det. Så har jag inte tänkt förut.
Nej, just det.
Och så får man dela det här. Men det kan också vara så att jag tänker, jaha, hon tänker så, nej, men det håller jag inte alls med om. Och då är det möjligt. Då, för mig är det mycket svårare när predikanten säger vi. Och då vi? Då hamnar jag plötsligt utanför, för jag håller inte alls med. Så då blir jaget lättare. Men hur får jag det att inte vara privat?
Och sen finns också någon sån här, tänker jag, god grundregel att jaget i predikan får aldrig vara offer, bara offer, och får aldrig heller bara vara hjälte. För då havererar predikan. Om jaget är ett offer som är utsatt, den rollen kan man inte, det kan vara en del av, men det kan inte bara vara det, för då blir det liksom synd om den. Och hjälten, då blir det också det här att då är det också det där framhäva sig själv på bekostnad av andra, eller jag är något liksom annat än andra, och det funkar inte heller.
Nej, om jaget är hjälte blir man moraliserande. Väldigt lätt moraliserande. Det man kan se från berättartekniker, det är att jaget är den som lär sig. Så jaget är en åskådare som lär sig. Jag är del av processen, men jag är den som iakttar och lär mig. Och det tycker jag funkar ganska bra.
Åh, vad intressant. Vilka spännande. vi ska snart gå och äta, men jag vill väldigt gärna få ställa den här frågan om vilka, eftersom ni jobbar med predikan och skrivit om det och så. Vilka är liksom era brinnfrågor? Det, jag vet inte ens om det är ett ord. Men frågor
då
som
har vi
gjort
det
för.
Till ett ord nu.
Men min brinnfråga genom hela mitt predikantliv so far har ändå varit, men vad kan det här betyda nu? Alltså den nu, liksom. Att liksom få tag på den nerven på något vis. Och då behöver man leva väldigt närvarande i sin samtid och sitt liv. Och försöka liksom tolka det i ljuset av Bibeln och tvärtom.
Och nuet kan då vara både världspolitiskt eller kyrkligt eller, liksom
eller personligt.
I det lilla.
Eller, ja, precis. Och det kan vara olika, och jag tycker att som det ser ut i världen nu så är åtminstone jag väldigt mycket mer världspolitisk än jag var för för 20 år sedan eller 10 år sedan när individer var mycket mer, kan jag se min egen, alltså att individuella var mycket starkare tidigare och det kollektiva är starkare nu. Och det kanske handlar om mig, och det handlar nog, tror jag, också om världen på något vis. Mm. Och om den allmänna strömningen på något vis. Mm.
Ja, alltså relevans. Mm. På vilket sätt är berättelsen relevant för människorna som lyssnar? Och då vill jag att det jag jobbar med, det finns liksom två kontrollfrågor kring det. Och det ena handlar om vilka bilder funkar. Alltså jag vill att det ska finnas en rörelse. För om det inte finns bilder och rörelse, då blir det abstrakt. Så det måste vara konkret. Det var den ena saken. Och den andra, det handlar om nåden. Alltså, mm. finns det nåd i den här predikan? Eller slutar det en moralisk? Alltså på vilket sätt? Så det läser jag om och jobbar jag igenom predikningarna efteråt med. Eller så där, på vägen till, när jag tycker att nu är den klar. Då kollar jag allt igenom. På vilket sätt finns nåden med? Mm. Hur ser jag nåden i det här? Är det tillräckligt med nåd i den här predikan eller inte? Och då kan jag få jobba om dem. Mm. För att man brinner första varvet och så får man jobba om dem ett tag till. Så.
Ah, vad roligt.
Jag känner att nu längtar jag till att jag ska predika nästa gång. Maria-texten igen som jag hade i julas. Så, men nu känner jag, yes, nu kör vi.
Tusen tack för att du delade med er. Ja, tack.
Tack. Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält Tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande!